This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Jag måste börja med att tacka för allt lyssnande, alla tusentals timmar som ni lägger ner på att lyssna på de här artisternas historier. Jag blir jätteglad och jag vet att personerna, de här artisterna, blir också jätteglada. Hur som helst, om jag säger Emilia så börjar de allra flesta nynna på en och samma låt. I'm a big, big girl in a big, big world. 19 år gammal skriver Emilia Rydberg en världshit. Och jag har träffat Emilia för att reda ut hur allting började och hur allting hände. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Emilia. Lycklig lyssning!
Dill och Duva med Country Woman.
Var är vi någonstans just nu?
Vi är i Stockholm på Kungsholmen i min lägenhet.
Ja.
Du är välkommen hit.
Tack så jättemycket för att jag får komma hem till dig.
Ja, men lite mysigt.
Det är jättefint. Jag ska prova ditt kaffe här som du sa var väldigt, väldigt starkt.
Ja, okej.
Okay. Så vi får se här i podcasten sen om jag blir helt stissig.
Om du börjar hosta eller?
Mm.
Eller hur?
Ja, det var starkt. Ja. Men jättebra.
Ja, men...
Tack så jättemycket.
Tack. Jag är ju halv etiopier.
Ja, precis.
Så vi har ju, jag har ju den traditionen hemifrån.
Ja.
Att egentligen en etiopier, man har gäster, rostar ju alltid sin böna från början. För ja. Att om du ska verkligen visa.
Ja,
sin...
så man gör allting från grunden.
Ja, så man rostar den och sen så maler den och sen så kokar man sitt kaffe.
Inte så mycket sånt här vanligt. Pulverkaffe.
Nej. Eller då är man nog inte en kär gäst. Utan då ska man nog se sig om efter nya vänner.
Jag ser som något positivt att jag fick bra kaffe.
Ja.
Tack så jättemycket. Ja. Du, jag tänkte börja med att fråga, som jag frågar alla mina gäster här i podcasten. Vad heter gatan du växte upp på?
Ekensbergsvägen 196.
Och det ligger var någonstans i Stockholm?
Det ligger i, alltså Gröndal, utanför Gröndal.
Ja.
Ligger det. Så att, det ligger vackert på en sån udde ut. Det är ett gammalt varv som de på 80-talet gjorde om och byggde bostäder.
Ja, just det. Då
så där är jag uppväxt.
Ja.
Så jag är verkligen, när jag vaknade på morgonen så, om jag bara lyfte huvudet kunde jag se segelbåtar som... Aha. Som gled förbi på...
Ja. På vad är det mer för minnen du har från området där?
Från området där? Ja, men nej, men det är det här lilla... Alltså, såklart så... från det att jag gick i fyran så började jag... Och gick jag i skola in i stan.
Ja.
Så då började jag åka busset. Jag har väldigt mycket minnen av att man åker buss och tunnelbana och... Att kompisar liksom, att man var så här, men tar du 20 över bussen och så vet så som barn är att man allting blir ett äventyr.
Ja, det är en jättelång, när man är liten från Gröndal är det ju jättelångt in till stan.
Ja, det är ju jättelångt och vad som helst kan hända.
Ja,
så det är, men också så här att det Ekensberg är en sån, nu är det ju nästan ingen förort längre, men det är en sån fin förort för att det finns nästan inga bilar. Området är byggt så att det är som inga bilar. Nej, egentligen runt.
Bra ställe att växa på.
Ja, precis. Så att man, så det är mycket bad och mycket klättra i träd och
Hur och när kom musiken in i ditt liv?
Hur och när? Ja, om vi ska ta så här tidiga minnen, så minns jag att det fanns en dagisfröken, som det hette på den tiden, när jag var liten, som spelade klassisk musik för oss. Och så fick vi så här dansa som blommor och sådana där grejer.
Ja.
Och jag vet inte, sen min pappa är ju musiker.
Precis, jazzmusiker.
Ja, precis. Så jag vet inte, han spelade ju otroligt mycket musik jämt och lyssnade på radio.
Var det mest jazz eller var det allt möjligt?
Blues.
Ja.
Ja, jazz, blues, soul. Ja, men det var det. Ja, men även så svensk folkvisa. Ja. Han gick på någon musikhögskola, folkhögskola här i Sverige. Han kom ju som väldigt ung, han var ju 18-19 år när han kom.
Ja, just det.
Ja, 20 kanske han var, men du vet, i Etiopien är det lite så här, hur gammal man är inte så viktigt.
Nej.
Och man, men, jo, när man börjar bli äldre blir det lite viktigt.
Då är det viktigt.
Ja, då är det lite viktigt, då är man forever young. Nej, men så det var en kombination av dem som jag hade turen att möta och så som alltså så att musik blev något njutbart tidigt. Någonting som man någonting som man upplevde, känner jag. Och sen så där, som jag antar att små tjejer och små killar gör, att man gör små shower och man låtsas spela instrument och allt det där. Jag tycker att ju äldre jag blir, så tycker jag att alla små grejer, tidigare blev jag aldrig tänkt att det är bara musikskolan jag gick på, men det är inte.
Nej, det börjar tidigare.
Liksom. Ja, för jag vet inte hur du har haft i ditt liv och hamnade där du. För att, en del till exempel som gick på min musikskola hatar musik idag.
Ja,
för de tycker liksom att skolan bara...
Ja, just det. De blev förstörda där. Det blev ett för mycket jobb, kan?
Ja, och strängt och att det associeras med någonting som var påtvingat.
Men jag spelar inte så mycket, men jag har lyssnat på musik alltid via min far. Liksom.
Också musiker, eller?
Nej.
Nej.
Nej. Jag spelar jättelite och han också jättelite.
Jättelite.
Ja,
då spelar vi ungefär lika mycket du och jag.
Ja, det tror jag. Men det var också att det liksom kom in i livet väldigt tidigt liksom, så att man kände så här. Men har du något så här minne av någon speciell artist eller någon speciell skiva när du liksom kände att oj, det här är någonting som jag vill göra?
Jag blev totalt golvad när jag hörde Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
Oj, ja.
Alltså totalt.
Ja. Vad var det för känslor som kom liksom?
Magi.
Ja.
Alltså, jag minns det så väl, den här singeln med den här ploppen i mitten som man... du vet.
Ja.
Och den bara snurrar och snurrar och jag bara tar om och tar om och tar om.
Ja.
Det var faktiskt något nästan religiöst.
Ja.
Och sen dess har jag varit liksom ganska trogen poppen.
Ja. Kände du då, hur gammal var du då ungefär?
Ja, men vad kan det vara? Jag måste nästan googla upp när den kom. Kan det ha varit 82, 83?
Ja, det är någonstans där, tror jag.
Ja. Men 5, 6 åldersen där.
Kände du då, kommer du ihåg om du kände att jag vill göra egen musik?
Jag kommer ihåg att jag ville vara i det. Jag kommer ihåg att jag ville vara i det och jag ville aldrig att det skulle sluta.
Nej,
ja.
Det är väl den.
Jag tror att det är den.
Det är den känslan.
Ja, exakt. Det kommer jag ihåg. Sen tog det ett tag innan jag gick från att jag satt vid pianot och gjorde egna små melodier faktiskt. Det var nog inte förrän i så halvtonåren. Tidiga tonåren.
Var det som att du började spela liksom utav dig själv, eller hur började det liksom? Kommer du ihåg?
Började jag spela mig själv? Jag vet att jag fick min styvpappa, tyvärr lever inte han längre, men jag vet att han var journalist. Så han hade gjort en liten dokumentär om en pojke. Och då så han var smart, för han är en stor anledning till också att jag håller på med musik. Det är som Mm. Både min far men också min bonuspappa.
Mm.
För han... Jag har tyvärr en... Eller jag vet inte, du vet en sån här affirmation. Man ska inte, affirmation. Man ska inte säga dåliga saker och sådär. Men tyvärr är jag en liksom, jag är lite lat. Ja. Det är lite så här, kan man sitta still så gör jag det. Och, men han var så smart, för han är en man med mycket, mycket vilja, mycket energi och ja, spännande person. Och han gav mig mitt första jobb.
Mm.
Så jag sa, kan du skriva musiken till den här dokumentären?
Oj!
Mm.
Ah.
Eller ledmotiv.
Ja, ja.
Så då fick jag så här, 100 kronor när man är 12-13
år. Ja.
Så jag, du skrev jag det första.
Fantastiskt, så det första du gjorde var betalt.
Ja!
Lyssna på det allihopa nu, ni ska göra allting, ta betalt. Ta betalt från början.
Eller alla föräldrar som motiverar ni era barn.
Ja, men det var instrumentalt då på pianot liksom. Ja.
Mm.
Vad lät det som ungefär där i början?
Ja, men vad lät det som... Jag minns ju inte stycket, för jag har aldrig kunnat spela skriva noter tyvärr.
Nej.
Men se, det var ju liksom båda händerna som samspelade någon slags något enkelt, liten liksom blinka lilla stjärna hållet så.
Mm. Mm. En enkel som bara kom liksom.
Som rullar om och om igen.
Ja. Det är en fantastisk historia.
Ja.
Otroligt. Hur gick du vidare sen med musiken?
Hur gick jag vidare från det och sen så skolan såklart och sen tycker jag att jag sjöng ju i en känd kör som liten från det jag gick i sexan tror jag.
Mm.
Så då jag tänkte på det med alltså livet som musiker är ju oftast turnerande på väg och så att jag tyckte att, redan som liten så det här att det är många timmar på väg och man just repetera och ta om
igen. Inte bara stå på scen i 10 minuter då.
Sen så blev det ju mycket så senare i mitt liv på 90-talet när man liksom upp en låt och av. Men jag tycker ändå att jag lärde mig hur det är viktigt det är med så här konstant arbete om det ska bli bra.
Mm.
Så jag tycker skolan där med kören och som sen blir man lite äldre.
Vad hette den här kören?
Adolf Fredriks flickor.
Just det.
Och sen när man blev lite äldre och skulle någonstans hitta sin egen grej och inte... Då så blev det några band så från högstad så var det var i alla fall två... Ajunda People var ett band som höll länge.
Mm.
När vi spelade på fritidsgårdar och var med i någon sån här Z-TV-tävling.
Ja.
Och kom...
Vad var det för sorts musik där då?
Det var svensk hiphop.
Ja.
Så då la jag refrängerna. Men jag tror inte jag skrev någonting i det bandet. Nej.
Nej.
Nej. Utan jag... jag sjöng.
Ja.
Ja.
Rappade. Om det var hiphop eller
vad? Ja, killarna rappade ju.
Ja,
det här var ju liksom Latin Kings efter den.
Mm.
Så, och det, vi gjorde bra ifrån oss.
Ja.
Vi hade en fan som följde med liksom mellan fritidsgårdarna.
Ja, fantastiskt.
Ja.
hur kände du då så här, det är det här jag alltid ska göra. Det här är det bästa som finns.
Ja, att det här nerviga innan man går upp på scenen och... känslan att få äga världen i några minuter. Det är ju den, det är ju därför alla går upp på scenen. För att man någonsin är bara, I'm the king of the world! Ja. Liksom. precis. Absolut.
Jag ser nu när du pratar om det. Det får jag ju berätta här för er som lyssnar. Det kan inte ni se. Jag ser hur du glittrar till när du pratar om den här tiden.
Mm.
Var det liksom känner du som att det var väldigt spännande alltihop?
Ja, för det som var skönt med den tiden det var att det inte fanns ju inga ekonomiska ingen som hade en ekonomisk vinning på mig eller mitt artisteri eller min konst eller man ska säga musicerande och sen fanns det var inget behov heller att dra in några pengar eller, det är bara en hobby.
Ja, man kan göra liksom vad man vill.
Ja, man kan spela basket eller så kan man hålla på musik liksom,
och
vi är på med musik.
Du sa att det var flera band där. Vad var det mer för spel?
Och sen på gymnasiet så startade jag jag tillsammans med Kåre, om han lyssnar. startade ett band som höll på med funk.
Mm.
Mm. Och lite acid jazz och sådär. Mm.
Och då skrev du också, eller?
Nej, då spelade vi bara covers.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men nu vill du veta allt.
Ja, absolut. Jag bara, inte bara jag, alla vill veta allt det. Ja.
Så då var det var hela den tiden lära sig hela alla soulpärlor och imitera så gott som möjligt. Jag tror är en bra skola innan man hittar... vilken röst har man egentligen när man är ganska liten? Visst, det finns en... alltså att man har ju en röst är ju det finns ju bara en röst av varje människa. Så den är ju personlig eller
original. Men det gäller att hitta den liksom.
Ja, det gäller att hitta den.
Mm.
Och då tror jag det är bra att ha gått in och ut ur olika röster.
Mm.
Som jag vet att en tag så var jag besatt av Toni Braxton.
Mm.
Och sen såklart, alla har ju en Aretha-period om man gillar soul.
Mm.
Mm, för att sen glida in i Ella Fitzgerald, men du vet, alla med så, Nina Simone, alla de där Effie James. Och sen så kommer fram till någonting, så, men nej, nu tar jag av mig den här kostymen och så låter jag så här.
Ja, då blir det en blandning av det, fast det är ju din egen som du har haft hela tiden.
Ja,
egentligen.
Men precis.
Ja. Det är ju liksom inget, många kanske tycker de... Vissa kan känna att de så här skäms för att de har spelat i coverband. Mm. Men det är väl där...
Men jag vet inte om det också är... Varför är det så? Varför tror du?
Nej, jag tror mest att det handlar väl om någon sorts att alla ska skapa sitt eget från ingenting. Att alla tänker att jag är... Fast jag är unik så är jag inte så unik. Det kommer alltid liksom... Det finns alltid en historia liksom på något
men
vis.
Men det är ju där konstnärskapet någonstans... Ja. Det jobbiga med att vara konstant, det är ingen är speciell. Alla är vi ganska vanliga.
Ja,
men sen men vågar man någon som bara leva ut det så blir det bra.
Precis.
Alltså liksom min producent sa en gång till mig så här, men var den bästa mellanmjölk du bara kan.
Ja. Det är jättebra.
Ja,
det kan man ta med sig hela livet faktiskt.
Ja.
Var den bästa mellanmjölk du kan bli.
Ja. Alltså då blir det ju sjukt bra.
Ja, det är ju det det blir. För det blir liksom en blandning av framtiden och dåtiden i sig själv, tänker jag.
Mm.
Någonstans.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Efter det där så träffar du Lasse Andersson.
Mm.
Stickan Anderssons son.
Mm. Lasse Andersson.
Hur gick det till?
Vi träffade sommaren 96.
Mm.
Ska jag berätta? Alltså,
jättegärna.
Då blir det lite så här, och så gick jag åt vänster och sen kom han ut genom dörren. Men du kan klippa.
Ja.
Nej, att jag hade gjort... Jag hade spelat in en kassett med lite acid jazz covers. Som jag hade turen att en kille som satt i Lasses studio hörde.
Mm.
Så han ringde mig och ville styra upp ett möte. Jag hade ju precis tagit studenten där efter sommaren och undrade lite vad som skulle hända med allt, om musiken skulle, om det skulle bli något eller vet, alla drog iväg till olika håll, alla kompisar. Men det hade liksom lite tur i oturen, för då när jag kom till studion så var han en sån här snubbe som så här, jaha, hade vi, eller han var inte ens där.
Nej.
Så det blev flera timmar att jag och Lasse fick gå runt och bara, okej, men han ska komma här, men jag vet inte, han har nog försovit sig, pinsamt. Så Så då fick vi chans istället.
Ja.
Det var lite, för det var inte meningen att jag och Lasse skulle jobba.
Nej.
Jag var ju bokad med en annan. Men då, så då började vi att jobba 96 liksom, började vi att jobba på det som sen blev 98. Så jag och Lasse, jag måste säga så här, efteråt, jag var ju liksom en 19-årig tjej som inte hade någon erfarenhet av varken sjunga i mikrofon i studio eller egentligen skriva så här låtar med låtskrivare. Eller, men han var så himla... Han är ju dubbelt så gammal. Han är ju som man i sina bästa år. Så.
Ja.
Men han var så öppen för så här, men nu jobbar du och jag, vi är likvärdiga. Vi jobbar och...
Vad fint.
Ja, ja. Lite så. Du kan. Ja. Men på engelska, jag skriver, jo, men du kan. Och, ja, men kan man skriva så här, ja, det låter jättebra. Du vet, allting fungerar
fantastiskt
i poppen.
Ja.
Så vi jobbar på där. I 2 år blev det väl.
Ja. För sen 97 då.
98 kom Big B.
Ja, ja,
eller 97.
Precis. Ja,
nej,
att du skrev den då.
Ja.
Eller ni. Och det är detta jag tänker kolla här. Kommer du ihåg när ni skrev den, när ni började på den Big B?
Ja. Boy? Alltså jag kommer ihåg det därför att jag fick ju hjälp med, alltså jag hade ju skrivit texten, fick jag hjälp av min mamma.
Mm.
För jag, eller så här. Jag hade skrivit så, I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Och det är korrekt engelska. Men sen så, but I do, do feel that I do, do will miss you much. Och jag tyckte det lät så ballt. Liksom. Jag tyckte det lät, jag tyckte det funkade och jag tyckte att det kopplade ihop den här lilla slingan väl.
Precis.
Men jag, och så tycker jag så här, big big skulle liksom, men du vet, jag är lite matematisk när jag, så ville jag att big big då skulle bli att det skulle inte vara så mycket ord, så do do, men det sa, och så jag bodde ju hemma så jag gick ut och frågade mamma och så här, kan man säga, kan man sjunga så här? Hon bara, nej, det är inte korrekt engelska. Och hon är gammal lärare så hon ringde upp sin lärarkollega. Men som var så här, jo, men det är ju inte fel. Men jag tror inte en britt skulle säga så.
Nej.
Så jag kommer ihåg det hela den tiden när jag satt liksom på mitt, alltså literally mitt flickrum och skrev texten.
Mm.
Och jag kommer ihåg att när vi spelade in den i Lasses studio så kommer jag ihåg att han var ganska tagen.
Mm.
Sådär.
Kände du där någonstans att så här, oj, det här är något väldigt, väldigt bra?
Alltså jag hade inget att jämföra med.
Nej.
Jag kan inte säga att jag gjorde det.
Nej. Men han kände kanske någonting.
Ja. Jag tror att han... jo, absolut. Jag vet att han kände någonting. Att det blev starkt.
Märkte du andra runt omkring att de blev liksom...
Oj. Ja, men det gjorde jag inte förrän kanske betydligt. För den där blev ju till någon gång... Ja, men någon gång är ju tidigt i vårt samarbete. Sen så, men jag märkte det då när det var tal om att det skulle bli en skiva. Och det spelade, vi hade liksom lagt den slutgiltiga sången. Och jag... var ute, ja men hade den i någon sån, då hade man hade ju sån här CD Walkmans på den.
Ja,
det känns ju jättelänge.
Ja. Sån där som skakade om man gick, man fick gå väldigt sakta.
Ja. Och jag vet att jag delade ut lite skivor och fick såna här reaktioner som någon kompis lilla syster som man då efter. Hon var så här, ja men alltså du måste ta den här skivan för att min Nicole, hon spelar den här hela tiden. Hon ligger på stranden och gråter och bara spelar om och om igen. Jag sa, nej men Nicole, hon har blivit sjuk i huvudet. Men det är, vad händer? Men lite samma grej blev det på alla som någonstans som tyckte om låten. Det finns ju miljontals människor som tycker den är blä.
Ja.
Men de som gillar den, som tog Big Boy till sina hjärtan, var verkligen en liksom så här, lite psykosak. Jag vet inte, har du något minne av Big Boy?
Jag har ju faktiskt det, vilket är intressant. Eller jag vet var jag var någonstans när jag hörde den första gången.
Nej.
Att jag satt på min, jag bodde i Växjö då, lilla Växjö i Småland. Och satt på min balkong och radion är på liksom in i lägenheten. Så jag sitter där ute och det är liksom bara...
Och det här är på riktigt?
Ja, det är helt på riktigt. Jag kommer ofta ihåg när jag hört låtar som sen sätter sig när jag hört dem första gången.
Ja.
För det blev väldigt starkt. Så alltså, radion var på. Jag tror jag satt och läste något där ute. Liksom. Och så kommer den här låten på. Och det var verkligen så här. som att jag, det låter som en film, man lägger ner det man gör och jag var tvungen
Nej!
Att gå in.
Nej!
Så det är jätteroligt att sitta
Nej!
Här.
Ja.
Det var verkligen en sån grej, för det var som att den, i den tiden liksom, med musiken som var då och annat som jag lyssnade på, då var det som att den stack ut, fast just den här slingan är sån, det är sån, ja, folk skulle ju nästan döda för att kunna göra samma liksom, som popmusiker.
Jag har ju jag har haft en konversation med Per Gessle.
Ja,
när han sa
det
så
kan
så
jag tänka mig.
När jag hörde din låt, Emilia, första gången. Och det här är så här, jag är värsta Roxette-fanet.
Ja.
Vi träffades också någon gig innan så här.
Ja.
När jag hörde den här låten, då började jag gråta. Ja. Jag bara, va? Det kan och jag säger det så här, för jag ville ha skrivit den.
Ja, det kan jag tänka mig.
Alltså, förstår du?
Ja.
Förstår du att stå med dina så här idoler och bara, okej. Ja. Jag ska bara...
Det kan
jag du menar
jag och Per Gessle är från samma stad, så att jag har ju också växt upp med Roxette och hela den här grejen liksom.
Och ungefär, vi är ungefär samma ålder, så att, eller hur?
Ja.
Eller? Nej,
ja, typ.
Jag säger alltid att anywho.
Men,
but, så du har ett sånt...
För att jag, alltså, det var verkligen sån här och... Ja, men jag gick in och lyssnade på den där och sen försökte jag säga det till folk. Har ni hört det?
Vadå alltså, gick in och lyssnade? In från rummet, för det fanns inget internet då.
Nej, in från balkongen. Ja, och sen så var det ju liksom, så fick jag gå och köpa den sen liksom. och spela den, för att alla hade inte hört den. Och folk bara, nej men vadå, det här är ju inte den här sortens rätt pop.
Nej.
Jag bara, nej men det är, alltså, den är helt... Lyssna på den en gång, sen kommer du aldrig få bort den i huvudet.
Nej.
Och det var ju det som har hänt liksom.
Ja.
Så.
Nej, men för jag vet inte vad den effekt jag hade, jag tror att man ska ha mycket tur och timing. Och jag vet att just då när vi kom till Sveriges Radio med den, jag var med på första mötet med alla pluggar eller vad det
är.
Då vet jag att de var så här, ja men vi kan spela det här liksom. Det var och det var den skjutsen som låten och jag och vi behövde. Men jag tror säkert att det finns miljontals då stora låtar som aldrig har fått chansen för att...
Det kan vara fel vecka bara.
Det kan
eller
vara fel...
personen är lite sjuk som ska lyssna på den. Eller bara trött.
Men man har, alltså, det är ju stark låten, men den hade lika gärna kunnat ratats just för att den är så... Liksom, får använda ett ord som banal. Alltså om man vill kan man ju tycka det. Men jag tror att den kanske... Den, balansera nog och sen på den här fina gränsen. För jag gjorde en spelning nu för 2 månader sedan här på en båt i Stockholm. Och då hade jag faktiskt ett par där han hade varit mitt fan sen då Big Big World. Alltså han flög in från São Paulo.
Oj. Oh, herregud.
Precis.
Till den här spelningen.
Till den här spelningen.
Oj.
Och jag sjunger inte Big Big World längre sen flera år. Och men så hade han mejlat mig innan och skrivit så här, vi kommer jag och min fru och jag undrar om du skulle det här. Så att jag sjöng den för första gången på Etling. Och det var så starkt. Dels så har det här paret och han satt faktiskt och grät precis framför mig. Och jag bara kände att texten så här, nej men den är sann i sin så här I can see the first leaf falling so yellow and nice. Men den är sann i sin, den är inte konstruerad att så här, du ska tycka om mig och köpa mig och likea mig på Instagram och du vet så här, var min mig trogen för evigt, utan den är skapad i någon slags så här, ja men kan jag skriva så här. Jag tror det är det som märks.
Ja.
Jag tror det.
Alltså du använder ordet banal innan, det är ju samma som Gessle har använt om sin musik också.
Är det så?
Ja, han brukar också prata om att hans låtar är väldigt, han tycker själv att de är väldigt.
Men säger han det med kärlek?
Ja, precis, för att han tycker att det är det. Det är den rena musiken som är på det. För då har man lagt bort allt det när man tänker lite för många varv så här, om man skriver någonting. Och det är det som han hela tiden söker. Så jag förstår precis att han reagerar så på just den här låten liksom. Att den är liksom det har ju varit många grejer. Och det här ska man egentligen inte fråga.
Men vadå?
Vad handlar den om egentligen? Vad handlar den om för dig?
Ja, men alltså, den handlar ju om... Jag tror att den var... Alltså just då, jag hade ju precis slutat gymnasiet. Och jag hade varit tillsammans med en kille jättelänge. Och han hade verkligen gjort slut med mig. Riktigt så här, och ganska taskigt också. Ja, väldigt. Men jag tror i och för sig... Jag tror den känslan fanns där av... övergiven. Men jag tror också att det var hela den här grejen att, alltså, jag tror också det handlade om så här, jag gick från att ha lämnat skolan till att så här, men nu är det meningen att jag ska stå på egna ben och veta vad jag vill.
Nu börjar allt det här stora.
Ja, men du vet, och jag vill hålla på med musik, men alla andra mina kompisar börjar på universitetet eller så här, duktiga så här, och åker utomlands och lär sig till språk, och här är jag, jobbar en klädaffär liksom, och kände mig ganska så här vilsen i, jag kände mig inte som den där som att vara vuxen.
Nej.
Så den handlar precis lika mycket som ett brustet hjärta, som också så här, vad gör jag nu? Ska jag ta ansvar för mitt liv?
Ja, det kan man ju bli helt livrädd för. Just det.
Jag kände mer så här.
Jag tror det är många som gör det, fast man erkänner inte det. Man kommer på det sen att man var helt, man var ju helt lost liksom, egentligen.
Så det, så är det. Sen så finns det ju, jag vet att det finns varje all det, alltså en låt har ju olika betydelser för den som lyssnar.
Ja, såklart. Så. Och det är det fina också med musik. Alla har ju sin egen liksom.
Ja.
Den här låten i alla fall blir ju jättestor.
Den blev jättestor.
Jag kollade upp lite här.
Oj, gud.
Eller ja. Eftersom då såldes det fortfarande singlar.
Nu ska vi skryta. Ja. Nu kommer skrytinslaget.
Ja, exakt. Nu kommer det. Nu ska det vara en liten vignett här nästan. 35 000 ex på 2 veckor.
Ja. Är det i Sverige bara, eller?
Ja, i Sverige.
Visst. Nej, men det var ju kö ute i då, så, som, som heter skivaffärer. Ja.
Och du säger att du jobbar extra i en klädbutik,
ja, så här,
och kommer från. Kommer du ihåg vad du kände när det liksom bara, för det exploderar ju jättefort liksom.
Ja, det var det som så konstigt, det gjorde verkligen det.
Ja, när du sitter mitt i det här liksom och känner, blir du så här stolt eller vad händer?
Ja,
liksom?
Alltså mitt i det så kom jag ihåg att när, liksom, folk ringde ju in till Lasse och Agneta. Agneta Andersson är hans fru. Det var de som gjorde hela grejen tillsammans med en kvinna som heter Anna Moore. De tre satt på sitt kontor med analoga telefoner och den bara gick varm. Så här, boom, 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 boom. Och när jag kom ner i studion efter att jag jobbat så vet jag så att nej, men det är mina kompisar. Jag har sagt till dem att gå ut och stödköpa singel. De bara, men Emilia, du har så 10 000 på en dag. Du har inte 10 000 kompisar. Så jag hade svårt att någonstans ta in det. Jag hade faktiskt svårt att lära det. Men jag vet att jag, eftersom det hade gått i en ung människas liv, så vi jobbar ju ändå med det här i liksom mer än 2 år. Så jag vet att jag såg det som någon slags så här belöning också. Så jag vet att jag njöt otroligt mycket när det väl... När det väg tog fart. För det hade varit många kvällar i studion. Många, så här, många tårar. Många så här, vad gör jag med mitt liv nu?
Ja. Så att det var ändå,
misslyckad.
Det var ju ändå en det som du sa innan med att du visste att musik var också hårt arbete.
Ja, faktiskt.
Och här kom liksom...
Belöningen. Belöningen. Sen så kom den ju liksom sådär... Det kom ju så att det händer det fortfarande. Att det blir så där, jag vet inte.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det gör det väl, alltså det ibland, så dyker upp, ibland så dyker det upp låtar som blir så där liksom. Men just den här enorma försäljningen är ju inte riktigt på det sättet längre liksom.
Nej. Att från... inte fysiskt i alla fall.
Nej. Hur många gånger innan den kom ut så där liksom, hade du spelat den live och sånt innan?
Nej. Jag ska ärligt säga att jag har inte varit liksom en giggande artist.
Nej.
Jag vet inte hur många 90-talsartister som var det.
Nej, det kanske inte var.
Det var ju liksom playback eran.
Ja.
Eller i alla fall om man...
Ja, mycket tv-program som var playback och sånt.
Ja, lite så. Alltså, jag hade inte spelat den. Jag tror jag spelade den första gången Singback. På någon sån här... Det var, man hade musikmässa i Göteborg på den tiden.
Mm.
Okay. Så jag gick upp första gången så här, orepad. Ja. Och bara trodde att jag skulle...
Ja.
Trodde det. Men du vet, det är liksom... Dum.
Så det var som första gången liksom.
Mm.
Ja.
Och sen så gud,
för det är också lite
länge sen.
Ja, för det är också just ovanligt. Nu är det mer att folk då spelar live och
Ja.
Och då märker de, den här låten gillar folk, och så släpper man den och så blir det liksom...
Ja, det är så,
ja.
Eller hur?
Ja.
Sen upplever jag att det har gått, alltså det har gått ifrån, jag vet inte, jag tycker nu är det mycket så här, det är jätteytligt samtidigt som de som lyckas är väldigt duktiga.
Mm.
Det är liksom både den här, sen finns det en uppsjö av wannabes som inte kan någonting, men de som faktiskt kommer igenom är du vet, egna låtskrivare, egna producenter, egna stylister, de är väldigt väldigt duktiga.
Men det blir det där, de som jobbar samma som du, förstår att det här är också jobb, jag måste lägga undan vissa andra saker för att det här ska lyckas, det går inte bara att liksom göra lite vad som helst. Men vi håller oss kvar i den här, när det här exploderar. Sammanlagt så har den här tillsammans med albumet sålt i 4,5 miljoner exemplar. Och det ska man ju jämföra med, nu har ju folk Spotify och allting är streams, så det går inte riktigt att jämföra.
Nej.
Men 4,5 miljoner exemplar.
Ja, det är ett halvt Sverige.
Ja.
Som har...
Går det ens att ta in? Alltså hur...
Ja, men...
För dig som kommer där som 19-åring och sen sammanlagt där, sälja så mycket världen över.
Ja, nej. Vad ska jag säga? Det var verkligen så här. Den släpptes och Lasse Agneta sa till mig att gå hem och packa väskan.
Ja.
I princip så.
Ja, nu börjar det liksom.
Ja,
ja.
Nu börjar det. För det var ju så, om jag ska berätta, att det var inte signat till utlandet.
Nej.
Men Universal kontor världen över började ringa in.
Ja, ja.
Och bara så här, we hear you have an amazing artist, an amazing song, and we want it. Where is it? What do you do? Why haven't you been? Du vet, här.
Ja, ja.
Från diverse kontor. Så det, ja, sen var jag ju ute och reste med Baby World i 2,5 år.
Mm. Och gjorde liksom...
Betade av liksom...
Ja, promotion-grejer och spelningar.
Precis.
Ja,
precis. Mm.
Vilket... Det var ju så här, det sålde guld i Frankrike och Nya Zeeland.
Mm.
Platina i Tyskland och Nederländerna. Ja. Dubbel platina i Norge.
Ja.
Och sen trippel platina i Sverige.
Ja.
Och det här är ju enorma supermängder liksom för...
Ja, det är supermycket.
För det här. Vilket under den här liksom så blev någon sorts världsturné.
Mm.
Vad var den... Har något speciellt minne, något speciellt roligt ställe som var så här lite oväntat?
Oj. Gud, jag ser mycket såna här små nedstamp i resandet. Alltså det roligaste var väl när jag fick ta med mig kompisar.
Ja.
Alltså jag var ju ändå så här ung tjej.
Ja.
Så att en gång fick jag ta med mig min lilla syster till BBC Radio 1's stora award i London.
Mm.
Och så här, vi flögs in med hit och dit och
privatchaufför.
Och vi höll på att missa showen.
Oj.
För att jag hade inte hajat. Jag trodde det var en liten radiointervju.
Ja.
Så att jag hade inte... Så jag sa, nej, kör oss till Oxford Street. Vi är här dygn, vi vill shoppa.
Det är fantastisk naivitet.
Ja.
Som den är ju jätterolig och jättehörd liksom.
För att sen köra fram till det här stora hotellet med alla de här tusentals fansen som egentligen inte skrek för min del, men för alla var ju där, George Michael, Elton John och Spice Girls var ju stora på den tiden och Texas och Boyzone och allt de hette.
Ja.
Och bara, ursäkta, men vad är det här? Och så kom in där och här, men gud, gud, sådana där historier. Men, eller någon gång så här, jag och en annan kompis, vi flögs ner till Tyskland och bor på något sånt här. Super. Det var ju så himla lyxigt. Överdriven lyx alltså. Och det var så sjukt att vara 19 år, 20 år och bo så här. Jag tror vi hade sviten över Kofi Annan på något sånt där. Ja, precis. Så han satt i frukosten sen liksom. Och sen med så här, någon sommar senare, när jag själv ska ju åka, inte ta in på de där hotellen. Det är men det är som en...
Kunde du njuta av det då också?
Jo,
eller var det bara mest
det,
att du bara skrattade åt alltihop? Det här är helt galet. Eller vad?
Ja, jag tror att jag har nog... Det var nog det förhållningssättet jag tog till det hela.
Ja.
Alltså här, nu åker vi.
Ja.
Och kör liksom. Och det var, dracks mycket champagne. Och det, men också sådär... Man kanske... Så här, efteråt, om jag hade gjort om det, så hade jag nog varit duktigare på att... förvalta det hela lite så. Mm. Alltså är man, det är ju så, kommer man inte från någon, jag har ingen mamma, pappa och mamma som var mina managers eller någon sådär, utan det var liksom lite hemmavävt sådär. Då kanske man hade mer så stannat upp, tagit kort, du vet, såhär, vem är du, skrivit ner. Jag kan ringa dig sen, eller hur? Du vet, när det börjar gå ner lite.
Det där nätverkandet.
Nätverkandet som alla pratar om nu. Det fanns inte för mig, utan jag var snäll och glad och god och hej och hå. Och sen så. Och sen så.
Du är inte den enda som jag har pratat med, eller det är andra också som har sagt samma sak, just att när de får en framgång när de är hyfsat unga liksom, där någonstans, att då är det bara man bara följer med den vågen som är, och sen så händer det som händer liksom. Kände du någon gång det var ju ändå din låt och det var du, kände du någon gång
med Lasse?
Ja, precis. Det var ju liksom eran där.
Absolut.
Kände du någon gång att alla runt omkring liksom försökte sko sig på dig? Tänkte du på den gången?
Nej,
liksom,
men
eller
så
hur?
Är det ju. Så är det ju.
Ja.
Absolut. Jag vet inte, det sko, jo. Nej, men det som är, det är ju syvligt, du är ju en produkt. Det är ingen som har någon det är ingen som har någon emotionellt eller privat eller behov av att se till så att jag mår bra eller att saker och ting, du är ansvarig själv. För du är bara så här, du ska fylla deras budget det året så, eller stoppa in pengarna för något som gick fel.
Ja,
vad bra, då går det bra. Då kan vi satsa mer på det där. Så att, det säljs ju som vad som helst, alltså, om man håller på med kommersiell musik så är det den, det är den. Så det var väl sen när lamporna släcktes så kunde jag känna det, att det var liksom ingen som ringde, men de behöver inte göra det nu, och det är flera år sedan och det är bearbetat, men det är klart att man är, att det skos. Och det är den.
För sen efter det, när det har gått 2 år, så kommer du ut med din andra skiva. Hur var processen där? Då hade du haft den här jättehitten. Kände du mycket press då, att nu måste det?
Nej, men jag hade ingen inspiration.
Nej,
jag hade ingen inspiration. Det var bättre. Jag tog ju en paus, eller inte paus, men jag åkte iväg senare sen när jag blev. Men jag skulle nästan tagit ändå. För jag vet inte, det var, jag vet inte,
och landat också, lite i den här framgången.
Man ska respektera sina fans och sina lyssnare och sina och så här, ska du få människors uppmärksamhet, så ska du också ta hand om den. Eller var stolt över den, eller var försiktig om den. Jag var nog lite för ung och lite för grön som så här turnerande artist.
Och då ville ju såklart skivbolag, nu ska det komma en ny skiva, nu ska det upprepas framgången och bli kanske ännu större liksom.
Ja, verkligen, det var Och det är också svårt, för i samma veva så tyvärr så gick jag och Lasse skilda vägar och men nu blir lite allting lite moll. Så om man inte tycker om det som lyssnar så kan man stänga av. Men det är också att det blev liksom lite motigare. Jag höll på att späka mig själv i liksom, var inte snäll mot mig själv och höll på att banta bort mig själv där ett tag. Och det var ju för att jag hade ingen kontroll eller någonting.
Nej.
Allting bara. Och det som är med en hit är ju så fantastiskt, att den öppnar upp famnar. Men sen är den famnen bara till nästa.
Just det.
Hit,
det går ju fort i
Ja, precis. Det gör ju det.
Ja.
Men den, och jag tycker ändå så här, jag var sann i allt det jag gjorde. Men i kombination med att inte förvalta, inte förstå hur såna här stora majors fungerar, majorbolag och sen inte faktiskt respektera mina lyssnare, alltså så, eller jag vet inte, kanske var rädd för att någon, jag vet inte, det blev inte så, den andra skivan, jag tycker inte den blev så bra, den uppföljningen, den blev ganska tom. Eller så kanske det är den tiden jag var i när jag lyssnade.
Så då kanske den är sann ändå liksom.
Ja, kanske. Ja. På gränsen.
Nej, men jag tänker mycket just när någon artist får en sån där jättehit, då blir det ju, allting efteråt jämförs ju med den, då ska man ju ofta steppa upp. Och gör man inte det så anses det som ett misslyckande.
Ja.
Fast ibland så brukar jag tänka att ja, men om ni tar bort den här jättepiken i karriären och kollar på det andra, då kan den här artisten egentligen är jättebra.
Ja.
Så, men det är ju den här liksom kortsiktigheten som den kan bli lite tråkig. Liksom. Det finns ju massa exempel på artister som har haft samma. Liksom.
Ja, men det gäller ju sådana som springer jättefort. Om man springer lite långsammare så...
Ja. Det är inte bra att vara nummer två i världen. Liksom.
Nej.
Eller vara...
Nej, om man har varit nummer ett. Ja. Då blir det lite... Och det gick ju så bra.
Ja.
Men det är det som är så sjukt. Musik, vadå? Det gick ju så bra. Njuter du av min musik? Ja, bra. Då är den bra.
Ja. Det är liksom... Ja, du har ju satt ett evighetslångt intryck på jättemånga miljoner. Vi sitter ju här nu till exempel.
Ja, det gör vi.
Ja.
Hur många år senare? 17-18 år. Det är helt vansinnigt.
Tänk.
Helt vansinnigt.
Det är väl det bästa. Men efter skiva nummer två där så dröjde det till 2007. Så gör du en skiva
På svenska.
På svenska. Mm. Vad var det som fick dig att byta språk?
Jo, men jag hade bytt land. Jag hade bott utomlands. Och där så... Jag bytt miljö, bytt människor. Jag var runt och... Och det kändes som att hela... Jag hade kanske inte glömt... Hur ska jag säga? Jag hade kanske inte... Det satt fortfarande spåren av det här Big Big World. Satt väl i mig, men det fanns inga förväntningar på mig längre.
Nej.
Och det fanns ingen som krävde någonting.
Nej.
Jag var inte skyldig någon pengar. Liksom.
Nej.
Så då, och då hade jag varit på fest i Köpenhamn och träffat två glada danskar. Som var så här, ja, nu ska vi gå en svensk platta. Så.
Ja.
Och, så.
Fantastiskt att det är två danskar som säger till att du ska göra på svenska.
Ja. Så jag bodde i Köpenhamn ett tag och så spelade vi in den.
Vad kommer du ihåg från den?
Liksom? Ja, men alltså att det var jättemycket goda möten med danska musiker och samarbeten och få bearbeta de här texterna ihop med olika svenskar. Och sådär. Ja, men bara... Den är stolt över den.
Det var som en nystart kan man säga för dig som artist.
Ja. Ja. Det är liksom bara ett upptäck att sjunga på svenska är ju att vara helt fri. Men det kräver ju också en ny frasering och en ny nyansering och som man inte riktigt kan greppa på engelska.
Nej. Så, kände du dig mer fri på svenska än på engelska?
Ja, men svenskan, jo, så är det ju.
Det blir väldigt naket för att alla vet exakt om man är från Sverige eller kan svenska så vet man ju precis vad allting exakt betyder. Vi har ju fortfarande något kluvet förhållande till engelska liksom.
Ja, nej men verkligen.
Ja.
Det är ju modersmålet, är ju modersmålet.
Ja.
Och så att jag, för det var någonting jag upptäckte i min tid utomlands, jag bodde i Berlin, att hur glad jag är att jag kan ett språk helt fritt som jag kan röra mig ut och in i och fram och tillbaka och vara fri i. För att tyskan var ju att lära sig från början och bli som min tvååriga son nu är, så här, kaka, jag. Liksom så. Men så då jag... Ja, den svenska plattan gillar jag. Det är jättefin. Jag tycker den är, det är inget egentligen som jag har inte, det är inga melodier som är mina.
Nej.
Men mer än en eller två. Men det var också skönt att inte vara låtskrivare.
Inte göra allting utan öppna upp lite.
Ja. Och jag, den förändrade mig faktiskt. Att göra den skivan, att våga våga köra igen. För det är det också med en hit. Att det är så mycket som... Ja, men det här som du berättade. Liksom, världsrekordet. Så här, kommer hon få världsrekordet
precis.
Igen.
Ja.
Men så kändes det som att inte det svenska ens
nej.
Skulle någonstans...
Då har det gått lång tid. Liksom.
Ja, att det inte skulle någonstans behöva möta liksom,
nej,
den här
jämföras
Goliat.
Med. Ja. Ja.
Mm, David och... Mm.
Det var ju som att du blev en helt ny artist egentligen.
Ja, eller om man, bara kan få... Ett artistskap kan vi få innehålla jättemycket.
Absolut.
Jag vet att du intervjuade ju... Hello Seyfried.
Ja, Hello Seyfried.
Och hon är ju, hon har ju allt.
Ja, hon gör ju väldigt olika saker ja. Fast med samma person. Liksom. Ja. Sen, du har skrivit låtar med andra också.
Mm, vem tänker du på?
Till exempel 2008 Pirellis låt Remedy som du har skrivit tillsammans med Janne Kask.
Mm.
Hur var
Better be known on my own. Baby, your remedy. Ja,
ja,
det är länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Vad kommer du ihåg från det där?
Att nej, jag hade
skriva tillsammans med folk på det sätt.
Ja, men alltså så här livnära sig. Det måste komma in pengar.
Ja.
Bara skriva är kul.
Mm. Går det lätt? Sådana där samarbeten?
Ja, speciellt när den man möter, alltså låtproducenten eller man är ganska lika.
Ja.
Då går det lätt.
Ja.
Då går det jättelätt. Ja. Så det är ju att åka på sådana här writer camp. Jag vet inte om du har varit på något sånt.
Alltså,
det är ju superkul att få gå in i ett rum och bara, vad gör vi nu? Men vi ska skriva en låt till den och den och den. Men jag tycker så här, men kan vi... det är skitkul. Det är som för vem som helst som älskar mat och bara slänga i massa eller färger eller föreställer jag mig.
Och känna att det liksom... Då kan du känna ännu mer fri.
Ja, då... Ja, ja, ja.
Mm.
Ja, ja. Alltså det... men det... Jag tycker det är ju ett hantverk att skriva musik.
Mm. Verkligen.
Ja.
Det är ju... Janne Kass kommer ju också från så här popvärlden. Mm. Där har vi ytterligare en koppling med Per Gessle igen.
Mm.
Det var ju han som liksom lyfte upp Brainpool på 90-talet och tog med dem på Roxettes turné som förband och sånt i början. Så där har ni ju lite. Också en person som skriver liksom väldigt poppiga låtar liksom, därifrån. Något sånt. Där någonstans kommer ju efter det så kommer ju Melodifestivalen in. Ni skriver en låt och skickar in.
Jag och Figge Boström.
Ja.
Mm.
Hur var det och ta steget till Melodifestivalen så där och skicka in och bestämma sig för det?
Ja, nej, men det är ju någonting som man måste bestämma sig för det är en liten vattendelare. Så här, vill du vara klädd eller vill du vara folklig?
Ja, det är
så.
Ja.
Så jag... jag tycker You're My World är en skitsnygg låt.
Ja.
Och jag hade redan i och med Berlin och Svenska Plattan och så visste jag såhär, jag kommer aldrig tillbaka till såhär superdäng pop igen. Jag tror, utan jag snarare... börjar rikta min mer och mer mjukare toner och vuxnare kanske och flirta lite med vintage poppen som jag kallar det som jag håller på med nu. Och jag tyckte att om Melodifestivalen kan tänka sig ha med mig och min jazzdänga så
ja.
Så var jag med på det.
Det
hur tänker du med Melodifestivalen?
Det är ju väldigt intressant som fenomen.
Mm.
Och just det här du säger med att det är kredit eller inte kredit. Mm. Det är ju artister som man aldrig trodde skulle vara med där, som ändå är med där. Och just så här, ta steget, nu gör jag det här och kolla vad som händer.
Ja.
Och så har de märkt att de har förändrats som låtskrivare och artister. Ja. Att det kommer in annan... För du och låten tog ju till final.
Det
är inte de flesta som gör det. Liksom.
Nej, jag vet inte, jag hade med... Jag jobbade... Min stylist var på den tiden Rickard Engfors.
Mm.
Jättegullig kille och min vän. Och de var helt chockade efter första Mm. Så jag bara, ja, det är helt sjukt att du går vidare. Du är neger och han är gay. Det är helt omöjligt. Det ska inte gå in i svenska folks hjärtan. Alltså, en neger och en gay går till final. Så här. Men nu har vi gjort, nu är det revolution. Sverige är mogna. För det var ju, nu ska vi se. Alcázar gick ju vidare med mig.
Ja.
Till finalen.
Ja, just det.
Förlåt, jag vet att N-ordet är, och jag använder det nu som någon slags, här, du vet, det är ett vidrigt ord.
Mm.
Men det var bara visa Rickard så här eufori. Ja. Att det är så här, it's not possible, but it just happened.
Så. Det hände precis här.
Ja, ja. Exakt.
Ja. För jag läste lite om nu i efterhand att du fick liksom recensioner att det var det årets mest sofistikerade bilder.
Ja, jag fick ju pris. Nu är jag, alltså jag är en sån som säger Kim Kardashian, och du hörde förut min groda här med sig. Jag är liksom och jag vet, det här priset heter typ priset. Jag fick alltså pris. De låtskrivarna varje år i finalen röstar fram det bidraget som de fick över finaste låten, och det priset fick jag.
Det är ju ett jättefint pris.
Ja, det är vad det nu heter, Marcelululu.
Ja, jag vet faktiskt inte vad det heter. Nej, men det är något på franska.
Det fanns inte på Wikipedia.
Nej.
Jag kanske ska lägga in.
Eller inte, det fanns inte på hela internet. Jag har letat
på hela internet.
Ytterligare en grej som internet får köpa till sig.
Ja.
Fyll på med det. Men det är ett jättefint pris att få utav de som är i det liksom. Ja.
Jag blev mycket glad och mycket förvånad. Alltså väldigt
glad. Ja. För då är det är ändå någon sorts också ett betyg på att du är rätt ute rent musikaliskt. Liksom.
Ja, tack. Så. Det tycker jag håller med. Ja.
Att det är ju inte alla som du sa att du rör dig bort ifrån det här liksom, hits-grejen hela tiden. Liksom.
Ja,
för det är liksom
alltså
olika.
Eller jag menar så här då. Att jag älskar hitsen och de får gärna komma vara i mitt liv. Men jag kommer inte sitta och så här tajma in att introt ska vara x antal sekunder långt. Så här, känner jag för att lägga ett gitarrsolo eller något i början, då blir det så.
Precis. Ja, så. För det är ju lite mer hit-grejen, att de vet ju precis så här långt ska det vara för att det ska passa
kommersiell
radio. Och det ska...
Varför tror du Måns vann? Det är inte en slump.
Nej, det var nog inte för hans kläder i alla fall. Just där, tror jag. tror jag. Nu har jag sagt
eller så
det
kanske
också.
Det var det. Jag vet inte.
Men i alla fall, 2009 där också, kommer du också ut med en egen skiva, My World. Då går du tillbaka till engelska igen.
Och sen så det som är det fantastiska som börjar med den, hela den, med Melodifestivalen, med You're My World och hela det är ju att jag hade alltid haft sen kanske 10 år innan haft en mentor i Anders Hansson som ligger bakom Alcázar och Agnes stora hitter och han är fantastisk. Han är, så han, det råkar ju vara så att Alcázar låg efter mig i programmet i alla rep, man repar ju i veckovis för det här hippot med livsvalen. Så Anders satt alltid på plats för att vänta in Alcázar, så han låkar ju då sitta när jag gick upp och gör My World, för han hade dessutom rått mig till så här, nej, jag tycker inte du ska göra med livsval och du ska absolut inte gå upp där med någon jäkla jazzdänga, för du kommer bli bara det kommer bara vara så här ha så är du.
Vad bra att du inte lyssnade.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men så satt han på plats och han hörde någonting och så tänkte så här, men det där kan nog det där ska jag förädla, antagligen han tänkte som producent. Så för han gillade det. Så sen tack vare då hela Jippot så började vi jobba 2009. Så skivan däremellan kan vi liksom hoppa över lite. Så här.
Ja.
Men den var ändå viktig i liksom flödet av musik.
För sen släpper du ny där 2013.
Och den är inte ny. Den är så här, that's my baby. Det är liksom, det var anledningen varför jag har hört på musik, varför jag har mått som jag har mått stundtals och lidit och hållit på och liksom, fram och tillbaka och inte fattar vad jag håller på med. För jag kommer fram till den och få liksom ro, få lite lugn och få så här, men
ja, Är det här du känner att du har liksom, det tog så lång tid för att hitta det här är jag på riktigt som artist?
Ja, så långt tog det.
Ja. Hur tror du att ditt skapande kommer att fortsätta framåt?
Ja, men alltså det... Jag måste säga, jag har hittat något speciellt. Anders och jag och Sharon Bourne som skriver texterna. Och det faktum att jag har en trio och vi har giggat runt. Jag blev ju signad i... Jag är signad i UK. I Warner UK. Och hela den grejen är också så här att man får uppleva det liksom, att man får uppleva hur någonting som man återigen, alltså det var tillbaka till det som jag och Lasse gjorde, det var det som jag och Anders gjorde igen sen. För mig funkar det bäst så att jobba två och två, jobba tre och tre. Inte så här jobba med den som har soundet just nu eller, utan jobba och få tid och få lägga demosång som blir en halv demosång som blir, ja men du vet, jag berättar hela processen, som blir den riktiga slutgiltiga sången, och sen få ta med sig sången ut och spela med och publik och få höra vad musikerna gör för tolkningar och nej men så det hoppas jag, att mitt fortsatta skapande kommer se ut och leva vad det nu kommer innebära. Jag vet inte om jag kommer gå runt på det ekonomiskt, men det är så
man kan gå runt på det själsligt.
Ja.
Det kanske är det viktigaste.
Precis.
Ja. Tänk vilka resor du har gjort där från flickrummet och till där du är idag.
Ja. Ja men alltså, och den hela I belong to you med att, för jag bodde ett tag i London då när det lanseras och så att BBC Radio 2 gjorde liksom Record of the Week, Album of the Week och var verkligen bakom hela och ja men du vet, ett stort musikland som England är. Så det, ja. Jag trodde att jag hade gjort allt, men det hade jag jag har verkligen inte gjort allt. Det finns så himla mycket mer att uppleva, upptäcka och möten och sådär.
Känner du att du har lämnat den här jättehitten bakom dig på något vis?
Och jag hade inte sagt ja till din intervju om jag inte hade gjort det.
Nej.
För att den har så länge bara varit... jag tror det är bara jag som upplever det, men varit någon slags... Så att jag har gått i Big World skugga nästan. Men det gör jag inte längre. Vi går
skuggor har ju bara en viss längd. Sen försvinner de, sen kommer det ju nytt liksom.
Och klockan 12 finns de inte.
Nej.
Du och du var mitt drömskivoman.